Podplay. Sommaren 1890. Vattnet såg becksvart ut när Anna Sköld lutade sig över relingen och tittade ner. Hon kastade huvudet bakåt och skrattade högt. Hon märkte själv hur hon sluddrade och båten snurrade under henne när hon reste sig upp. Hon hade visst blivit mer berusad än hon räknat med. Anna satte sig ner bredvid Per Mattias Johansson Kniv, Kniven kallad. De hade bestämt träff för att Kniven och Anna skulle kunna försonas på en neutral plats. Kniven hade dessutom lovat henne att han nu var redo att följa med henne och emigrera till Amerika, något hon hade drömt om länge. Det Anna inte visste var att Kniven själv hade andra planer. Båtturen fortsatte. När de befann sig mitt ute på sjön visste Kniven att det var dags. Det var nu eller aldrig. I nästa sekund kastade Kniven en snara om hennes hals och ströp henne. Hon hann inte ens skrika, utan det enda som hördes var ett gurglande läte från hennes mun. Anna tystnade till sist och blev stilla. Han lyfte den livlösa kroppen över bord och höll den i vattnet tills kläderna var så genomblöta och tunga att kroppen till sist sjönk direkt i botten. Krig, svält, farsoter, katastrofer och mord. Sveriges historia är full av hemskheter. Vissa händelser känner vi till medan andra har fallit i glömska, trots att de har påverkat vårt landskap, politik och människor. I veckans avsnitt berättar vi historien om polisen som dras in i ett svartsjukedrama och blir traktens mest ökända seriemördare. Hur snabbt kan yttre omständigheter förändra en man i grunden? Och varför blev Hälsingland känt som ett av Sveriges mest kriminella landskap under 1800-talet? Talets Hälsingland. Vi befinner oss i orten Delsbo, med sjön Dellen som glittrar i solskenet och en kuliss av berg som speglas i vattnet, anses platsen som en av de vackraste i hela Hälsingland. Och Hälsingland beskrivs under den här tiden som en lugn och harmonisk plats. Men i slutet av århundradet förändras plötsligt landskapets goda rykte. Det fridfulla Hälsingland fläckas ner av historier om mord och blodtörstiga seriemördare. Och allt når sin kulmen med dagens huvudperson, Per Mattias Johansson Kniv, mer känd som Kniven från Delsbo. Per Mattias Johansson Kniv föddes år 1854. Och redan då hade Hälsingland sakta börjat förändras från den lugna och trygga plats det en gång varit till ett laglöst landskap som man såg på med skräck. Så Kniven växer upp i en turbulent tid. Hans familj hade dåligt med pengar och dåliga förutsättningar för hans utbildning. Men mycket mer än så vet vi inte om hans uppväxt. Som ung man beskrivs han som en person som har bestämt sig för att vara hederlig, trots den atmosfär han växte upp i. Han var fysiskt stark och ville gärna ta i och göra rätt för sig. Och som 25-åring fick han jobb som fjärdingsman, vilket var underordnade poliser på landsbygden. På den tiden fanns inga större krav för att bli polis på landet. För Kniven räckte det med att han var tillräckligt stor och stark och för att han vågade ta itu med våldsamma kriminella. Under sin tid som polis i det våldsamma Delsbo fick Kniven bekämpa alla möjliga typer av brott. Att vara polis i Hälsingland var ingen enkel uppgift. Befolkningen tyckte nämligen ofta att polis och stat inte skulle lägga sig i vad folket gjorde. Till exempel var det olagligt att brygga hemma, något som många gjorde ändå. Och det var inte populärt när vissa envisa poliser väl satte stopp för det. Och en av de envisa poliserna var just Kniven, som trots det laglösa klimatet tog polisrollen på största allvar. Och kanske var det just det som gjorde att ortsborna, som ju ville sköta allt på sitt eget sätt, började störa sig på honom. Det ledde till ständiga trakasserier och efter att ha blivit falskt anklagad för bedrägeri fick kniven till slut sparken. Och en olycka kom ju sällan ensam. I samband med det här dog knivens fru i en leversjukdom. Han tvingades auktionera bort deras barn och började efter det dricka allt mer. Allt var helt enkelt elände. Utmattad av sina motgångar och ortsbornas missnöje fick han till sist ett nytt jobb på bonden Erik Perssons gård. Och här började hans nya öde ta form. Knivens husbonde Erik var nämligen mitt uppe i ett bittert triangeldrama. Husbonden berättade att hans vackra laggårdspiga Britta inte alltid arbetat för honom, utan bara några månader innan bott i grannbyn Norrväna med sin make Jon Larsson. Jon Larsson var känd för sin korta stubin, och en dag hade Britta helt enkelt tröttnat och lämnat honom, och då hamnat på Erik Perssons gård för arbete. Att husbonden Eriksson blivit förtjust i henne var ingen hemlighet. Det här var bakgrunden till att Erik i flera månader hade hotats till livet av Brittas ilskna make Jon. Och Erik var rädd, för han visste vilken typ Jon var och visste att hans hot var långt ifrån tomma ord. Så husbonden Erik kom med ett förslag. Kniven skulle mörda Jon åt honom. "Jag måste slippa dessa sömlösa nätter", sa han till kniven. Och kniven visste precis hur rädd husbonden var, för han hade sett det med sina egna ögon under flera månader nu när han tvingats vaka över husbonden varje natt. Dessutom började alla tröttna på husbondens fejd med grannen Jon, för den var långt ifrån ny. Den hade startat redan några år tidigare när en släkting till Jon hastigt hade avlidit. Jon hade räknat med att få en stor del av arvet, men när testamentet lästes upp visade sig att släktingen istället hade lämnat efter sig allt han hade till Erik. Jon blev rasande och i sin ilska skrämde han redan då upp Erik genom att hota med att bränna upp hans gård. Och Erik, som var långt ifrån lika ilsken som Jon, blev livrädd. Och saken blev inte direkt bättre när pigan Britta sen lämnade Jon för Erik. Så kniven funderade. Han var fattig och hans tillvaro kändes hopplös. Så visst var husbondens erbjudande lockande. På den här tiden härjade dessutom banditligor överallt i Hälsingland, och att beställningsmord förekom var ingen hemlighet. Kniven behövde pengar, och 100 kronor som husbonden erbjöd var ingen liten summa för honom. Men det var ändå någonting inom honom som fick honom att tacka nej till uppdraget. Kanske var det hans samvete som styrde, eller hans gamla polisidentitet som talade honom till rätta. Men husbonden gav sig inte. Han ville få sitt liv tillbaka, och den som skulle lösa det åt honom skulle bli kniven. Kniven diskuterade saken med sin vän Erik Claesson, som också jobbade på gården. Och till slut gav han vika, övertalad av husbonden och av vännen Erik, som precis som husbonden såg det här som deras enda alternativ. Och så bestämdes det. Kniven skulle döda grannen Jon. Hur svårt kunde det vara? Planen var att vännen Erik skulle bjuda Jon på brännvin och helt enkelt supa ner honom inför knivens ankomst. De visste att Jon inte var den som tackade nej till sprit, så precis så blev det. Erik och Jon satte sig på en äng i Norrväna för att dela på brännvinet, och kniven följde efter, gömde sig och väntade på sin chans att slå till. Himlen var gyllene i skymningen, och sensommarsolen värmde knivens hud där han satt och spanade på håll och lyssnade till Jons dova skratt. Och ju mer brännvin Jon fick i sig, desto mindre nervös blev kniven för det som väntade. När Jon knappt kunde sitta upp längre bestämde sig kniven för att det var dags. Sakta smög han sig fram, hukande från träd till träd med repet som han gjort till en snara, redo i händerna. Så fort Erik såg kniven komma smygande ursäktade han sig därifrån och lämnade Jon ensam åt sitt öde. Jon var vid det här laget så berusad att han knappt märkte när kniven smög sig fram bakifrån. Kniven satte snaran över Jons hals och drog åt allt vad han orkade. Jon kippade efter luft, men det var ingen idé. Hans ansiktsfärg ändrades snabbt och snart hördes bara korta rosslingar. När Jon till slut var helt stilla lyfte kniven upp kroppen och släpade iväg den mot en närliggande gärdsgård där han lutade mot en stång och lindade repet kring Jons hals. Allt för att det skulle se ut som ett självmord. 2 dagar senare hittades kroppen och varken länsman eller byborna ifrågasatte att Jon skulle ha hängt sig. Kanske för att Jon aldrig hade varit särskilt populär i byn utan snarare tvärtom bara ställt till med problem med sitt hetsiga humör. Kniven hade lyckats. Han hade kommit undan med sitt allra första mord och fick som utlovat sina 100 kronor av husbonden som kunde fortsätta sitt liv utan att oroa sig över grannen Jon. Och kanske var det så att kniven efter det här fick upp ögonen för hur lättförtjänta pengar det var. För efter mordet på Jon fortsatte hans karriär som torped. Hans andra offer blev Olof Ersson, som låg och sov i sin laggård när kniven högg honom i bröstet 6 gånger. Och vid hans tredje offer är vi tillbaka till Anna Sköld, som alltså berusad lockades ut i en eka där kniven ströp henne och sen sänkte ner henne i vattnet. Efter mordet på Anna sköt han sergeant Wennberg med en hagelbössa i benet när sergeanten skulle åka skridskor. Och så fortsatte det för kniven under året 1889-1890. För även om han hann mörda många personer var det bara under ett år som hans torpedkarriär pågick. Det blev ett effektivt år där jobbiga grannar, misstänksamma fruar och rivaliserande krögare fick betala med sina liv innan kniven till sist greps och dömdes till döden. Men dödsstraffet omvandlades och efter 25 års straffarbete släpptes han i maj 1917. Då hade han hunnit bli 62 år gammal och när han frigavs hade han blivit djupt religiös. Kanske för att hitta tröst i sin tillvaro eller för att döva sina skuldkänslor. Om han ens hade så mycket skuldkänslor. Han ville nämligen aldrig kännas vid sina brott, utan skyllde ofta ifrån sig. Kniven menade att han var ett offer som hade tvingats gå andras ärenden. Han var ju egentligen en hederlig person. Och inte skulle en gammal polis frivilligt gå runt och mörda stackars oskyldiga människor. Men kniven hade satt en ännu hårdare ton för hela Hälsingland. Året efter knivens seriemördarrally hade Per Johan Pettersson tillsammans med sin familj ihjäl 2 poliser vid en lönnkrogsrazzia. Och i samma veva kom den ökända Delsboligan med ledaren Nils som kallades för Hälsingeskräcken. Delsboligan stod mellan 1896 och 1901 för ett flertal brott. Allt ifrån enklare stölder till mord, misshandel och mordbränder. Var det kniven som inspirerade till de här dåden? Ja, det vet vi inte. Men det vi vet är att han än idag är ökänd som Hälsinglands första seriemördare. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen, en podcast producerad av Podplay. Manus skrevs av Ayla Karlsson. Ljudläggning och musik av Kristoffer Folin. Och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers.
Podplay, en del av